Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Och det ska handla om svenskt vin. Vi gjorde ett program om svenskt vin för 6 år sedan. Och för 3 år sedan gjorde vi ett nytt program. Och nu är det alltså dags igen. Det är en tillfällighet att det är med 3-årsintervaller. Men det passar bra. För på 3 år hinner det hända mycket. Vi står i en vinbar i Malmö. Tittar ut på ett solig sommardag. Och där borta ligger centralstationen bara ett stenkast eller 2 bort. Swedish Wine Center heter stället. Det här skulle man kunna tolka på 2 sätt. Antingen att det här är stället i Sverige där man har vin. Eller det här är stället i Sverige där man har svenskt vin.
Men båda är rätt. Båda är rätt därför att vi har vin. Vi har både svenska och internationella viner såklart. Men fokus är svenska viner.
Kan man alltså ha ett ställe som har fokus på svenska viner idag?
Ja, det är ju helt klart tydligt.
Det här är Jeanette Boman som driver vinbaren i Malmö tillsammans med sin man Johan.
Tyvärr så startade vi mitt i pandemin och det har inte varit jätteenkelt. Men intresset är oerhört stort. Vi har ju en annan verksamhet ute i Skivarp där vi har jobbat med svenska viner i 5 år kanske.
Mm. Ni har ett gästgiveri?
Precis, det har vi haft i 20 år. Och där öppnade vi en vinbodega för att fokusera på svenska viner och ge folk en möjlighet att prova. För det kan du ju inte göra överallt. Det var så här att vi hade några somrar haft ett par mindre vingårdar med vinprovningar som vi gjorde för... Vi har mycket turister där på sommaren, utländska turister och även svenska turister. Och gjorde lite olika vinprovningar då med de här vingårdarna. Och det var ju strålande trevligt tyckte alla.
Är det vingårdar som ligger runt omkring där?
Ja, just det. Det var Snåresta, Domänsonarna, Klagshamn och så. Mm. Sen var vi på en längre resa i Australien. Och åkte upp till Hunters Valley. Och där hade man något som heter Small Winemaker Center. Där du hade samlat de här mindre vingårdarna under ett och samma tak. Man hade en restaurang och man ägde det lite som ett kollektiv.
Lite grann
ett
skyltfönster för de små gårdarna.
Ja, exakt. För att de hade ju svårt att kunna öppet. De kanske har 1 eller 2 vin på de här olika gårdarna som är väldigt små. Och svårt att hålla öppet och ha personal för det. Och då hade man samlat dem där. Det var där som vi sa, men det här kan ju vi göra för de svenska vinerna. Här är ju samma sak. Alla kan inte ha vinprovningar. En del har kanske 1 eller 2 viner och väldigt liten produktion. Och vi har inte gårdsförsäljning här heller. Mm. Kan man komma till oss och prova de här vinerna och så kan man åka ut på gårdarna. Eller tvärtom, åka ut på gårdarna och sen prova det här hos oss. Det blev ju faktiskt en succé i Skivarp. Och något år senare då så sa vi att då, det här får vi göra i Malmö också.
Mitt i lokalen finns ett glasat rum. Det är ställets vinkyl och där inne ligger flaskor från svenska vingårdar i hyllor från golv till tak.
Jag tror att vi har idag 16 olika vingårdar som vi har vin ifrån. Det varierar ganska mycket hur mycket vin vi har. Därför att man ska ju komma ihåg att vi har ganska liten areal i Sverige som är vin. Det är ungefär 150 hektar. Bordeaux 120 000. Och då förstår man kanske skillnaden på hur lite vin vi har gentemot andra länder. Så att det tar slut fort ibland. Det kanske är 500 flaskor av en sort och 1000 av en sort och 200 av en sort. Och det går ju åt. Vi får ju inte allt.
Och här går fläkten för att det ska vara svalt.
Lite grann för att det ska vara svalt här. Och i och med att det är både vitt och rött här inne så håller vi 12 grader. Så här har vi både svenska vita, rosé, orangea viner och mousserande, några röda. Skepparp, Grand Prix till exempel. Ett jättetrevligt lätt rödvin med lite toner av lingon. Och jag tycker det påminner om en väldigt, väldigt ung Bourgogne. Vi har ju kranar, vinkranar. Tappar då sådana här keykeg. Och där har vi Arilds Pinot Noir för tillfället. Som i år är lite kraftigare och fylligare än vad det var innan. Och det gillar vi.
Går det att sälja svenskt vin på samma sätt som man säljer andra länders vin?
Definitivt. Det är absolut inga problem. Vi har ju ett koncept där vi alltid har en vinprovningslista. Så att du kan välja 3 viner för 200 kronor får du 3 provglas att prova. Och vi byter ut den emellanåt så att vi ger liksom alla viner en chans att komma till tals. Sen kan man ta dem på glas också. Och det är våran allra största produkt, just de här vinprovningarna. Det är därför folk kommer hit i första hand. Och sen upptäcker man att det här var riktigt bra. Det kan jag ta till den maten och det kan jag ta till den maten.
Jag tänkte det, att man kommer hit för att testa. Mm. Det är ju för att man kanske inte har testat så mycket och vad spännande. Mm. Men det intressanta är ju vad man säger efteråt. Om man säger att amen, det här kommer ersätta de andra vinerna.
Ja, många gör det. Det finns de som tvekar också. Det är en utmaning för oss att övertyga dem att det här är ett bra vin. Och man måste ju våga lite grann och testa. De allra flesta blir ju otroligt positivt överraskade. Vilket man nog inte hade blivit för 6-7 år sedan. Då hade man nog sagt, ja. För det var mycket syrliga citronsafter. Och varje vinmakare har ju idag hittat sin genre, kan man väl säga. Att de gör sina viner på sitt sätt. Och det är det som är så roligt nu, för det kommer allt nya grejer varje år som är väldigt spännande.
Det har varit en snabb utveckling?
Ja, det skulle jag väl säga att det har varit, men man ska ju komma ihåg att vi har hela världen som läroplan. Vi har inga vinlager som vi måste hålla oss till. Man kan göra precis som man vill. Och det är väl där vi är idag, att man testar, man provar, man experimenterar. Ibland blir det bra, ibland kanske det blir mindre bra, men de här vinmakarna har ju vågat ta steget. Vi har ju bara varit vinland i 23 år, så att visst har det gått fort. Men jag brukar göra jämförelsen med Nya Zeeland, som har varit vinland kanske i 45 år. Någonting. De har ju en otroligt fin vinindustri. Vi behöver väl komma dit med gårdsförsäljning då för att det ska kunna komma i den volymen som till exempel Nya Zeeland.
Skulle vi kunna det, tror du?
Ja, det tror jag absolut. Viljan finns, kunskapen finns, förutsättningarna finns. Och vad man nu har gjort under de här 23 åren, det är att man har hittat druvor som passar i vårt klimat. Man testar fortfarande olika druvor på olika gårdar, så har man ju lite testodlingar som man provar, man blandar, man gör nya viner och så. Så att absolut har vi förutsättningarna.
Jeanette Boman på Swedish Wine Center och Skivarps gästgivargård. Den moderna svenska vinodlingen går att koppla till Sveriges medlemskap i EU 1995. Då avskaffades Vin och Sprits import- och tillverkningsmonopol på alkohol. Och Sverige fick tillsammans med Danmark tillstånd av EU att odla vindruvor för tillverkning av vin. Sedan 1999 räknas Sverige som ett vinland. Igen, ska vi säga. För det har gjorts vin här tidigare. Man har hittat lämningar från den tidiga stenåldern, för 6000 år sedan när jorden började brukas i Sverige, som visar att det växte vindruvor här. Man vet inte om de växte vilt eller om de odlades, men troligtvis gjorde man vin på dem. I början av 1600-talet hade vi ett varmare klimat och då fanns det vinodlingar i Stockholm och på skånska kloster. Men modern svensk vinproduktion på svenskodlade vindruvor är alltså bara 23 år.
Ska vi smaka lite mousserande här, tänkte jag. Mm. Har vi Josefine Lust 2020. Det är Dona Riesling, det är Sauvignon Gris, det är Muscaris. Ungefär lika delar. Det är ett traditionell jäsningsmetod. De har fått ligga 12 månader på flaska innan degustering. Skål.
Skål.
Sommaren 2022 på Kullabergs vingård i nordvästra Skåne. Vinmakaren Felix Årberg bjuder på deras mousserande vin.
Här finns ju en liten grapefruktsmak.
Det här är ett mousserande med en fot i varje hörn. Så det är både fruktigt och sen är det lite brödigt och nötigt och kryddigt och så. Så det är, man får allting från grape och lingon och lite citrus i den riktningen. Mm. Och sen så på andra sidan så får man den här munkänslan, lite mjukhet och strävhet och rundhet som är väldigt angenämt.
Du har grape det första och sen så får du fram i munnen får du lite lingon smak på den. Väldigt god.
Då prövar vi lite rött också. Ska vi här har vi då RBP, rött vinprov. Det är då Rondo och Regent, 45% vardera. Och sen är det 10% Immelen i. Så detta är ett mellantungt rött vin från 2020. Och nu är frågan, kan Sverige göra rött?
Det här hade jag inte plockat att det var svenskt. Ganska lätt, elegant rödvin.
Vi lär ju oss att ta hand om de här sorterna och vi letade nu fram en stil som vi tyckte passade. Vi ville ha någonting som både var spännande på näsan och som var lite flöttigt och sen ligger kvar långt och mjukt och fint på munnen. Så det är lite så här, lite chokladigt, och jag tror det här kommer funka perfekt till en hjort tatar. Det var tanken.
Mm. Återigen har det hänt mycket på 3 år. Nu behöver man inte längre säga bra för att vara svenskt. Vi besökte Kullabergs vingård både 2016 och 2019. Och 2019 var Felix Årberg redan vinmakare på gården. Då sa han att Sverige befann sig i fas 1 av en 4-gradig utvecklingsskala som vinland. Och nu lägger man in en ny växel på Kullaberg och bygger en ny vinkällare, det vill säga en anläggning att göra vin i.
Så det är inte helt färdigbyggt ännu. Men det ska vara redo för den nya skörden som kommer nu här i slutet av september och i hela oktober. Så nu har vi gått in den bakvända vägen mot flödet. Alltså vi står nu i en buteljeringshall som än inte har sin buteljeringslinje.
Här ska in maskiner liksom.
Ja, 16 meter linje som då ska kunna göra stora flaskor och små flaskor och naturkork och skruvkork och kronkapsyl och vaxa och allt detta under perfekt säkerhet för att garantera kvaliteten från stock, jäsning till butelj till konsument. Så här har vi gårdskontor till vänster och ett litet önjologiskt lager för gäst och malolaktiska bakterier. Här har vi mitt laboratorium där jag kan mäta och se liksom hur mycket socker och alkohol och totalsyra och pH-värden. Och sen ska vi få in ett litet mikroskop så man kan titta hur gästen och bakterien mår.
Oj, det här var stort.
Detta är då vår tankhall. En utan tankar.
Så här ska in, är det stora rostfria tankar då? Eller?
Stora rostfria tankar. Så här kommer det 4 tankar. Och det motsvarar då 2 hektar. Om man tittar då hitåt så blir det då 4, 8, 12, 16, 20 hektar. Som kommer få plats bara för själva jäsningen. Och sen så har vi ju självfallet också assemblagetankar. Så vi gör massa olika små jäsningar på lite olika temperaturer mellan lite olika gästsvamp. Och sen så är ju den första kreativa uppgiften är ju assemblagen, där man säger att
hopblandningen helt enkelt.
Vi är inga dogmatiska purister. Det är inte tanken att göra den renaste rislingen, utan vi letar för att göra ett sant terroir uttryck av Skåne och göra det bästa möjliga vinet. Och då behövs det en komposition, olika viner.
Felix Årberg har en lång utbildning. En 3-årig teknisk vinutbildning i Österrike. Sen arbete i Österrike, Frankrike, Sydafrika, Nya Zeeland och Italien. Sen en 5-årig utbildning och jobb i Schweiz och på labb för mikrobiologi och kemi. Innan han 2017 började som vinmakare på Kullaberg.
Innan tankhallen då så har vi då presshallen. Till vänster om oss så har vi mammapressen på 3 kubik. Och till höger om mig har vi då pappapressen på 5 kubik.
Vad är skillnaden på mamma och pappa då?
Det är storleken plus att den nya stora, den är också självtvättande. Så det är modern teknik. Jag ska inte kunna skylla ifrån mig och säga nej, vi hade inte rätt maskiner. Och det är kombination att jag som vinmakare egentligen, jag kan egentligen bara göra vinet sämre. Så det är liksom inte som en kock att jag kan bygga ihop en rätt och det blir, jag kan inte hacka en ny lök och det steka om den. Jag har en chans varje år. Vinet, det har ju sin, man kan tänka sig att det är olika portar man går igenom. Och första porten är liksom det makroklimatet och sen så är det lokalklimatet. Och sen så har vi då berggrund och årsomväxlingarna. Så liksom att vissa år är det kallt, andra år är det varmt och torrt. Och sen så ska man utifrån dessa förutsättningar välja sorter. Förbereda jorden och gödsla och dränera och beskära dem rätt. Men någon gång vid skördetid, så när druvarna nuddar pressen, då är 70% av kvaliteten gjord.
Den nya vinkällaren är en stor satsning. men är ändå inte så stor.
Nu är det ju inte den största, vi ska bara göra 100 000 flaskor i denna vinkällan. Och det är så, i dagsläget har vi ju då 14 hektar och den kan då rymma egentligen dubbelt så mycket om man jobbade på ett vettigt sätt. Mm. Så det finns ju de som har större ambitioner. Vi har ju vår granne här till exempel som har 32 hektar, Arels vingård, och de har också planterat tätare, så de är ju nästan 3 gånger så stora som oss, och så har de liksom restaurang och bröllop och event och hotell och glamping på allt det.
Men är det liksom en ny växel som har lagts in i svenska vingårdar?
Ja, det är en ny växel. Folk vågar satsa mera. Vi hade ju senast nu i år både en stor satsning från Arels vingård, jag tror de planterade 10 hektar till. Königsegg tillsammans med Weiby vingård på Bjärrhalvön planterade väl en 18 hektar. Det är ju stora, stora satsningar. I dagsläget har vi 150 hektar, vilket är pyttelitet. Alltså jag har ju vänner som har större vingård än hela Sverige har ju vinodlingsareal. Bara som en liten kontrast, Italien har då 700 000 hektar.
Nu går vi verkligen bokstavligen ner i en källare här.
Ja, det här är då vår champagnekällare. Det får inte kallas champagne, utan det är vår moserande källare och årgångsbibliotek och ekfartskällare. Det här inne kommer vi då ha ett årgångsbibliotek, ett referensbibliotek där vi kan titta tillbaka och se hur andra årgångar har varit. Och efter den så har vi då en moserande källare, och när vi går vidare så kommer vi ha en halvstor barrikkällare. Här kommer vi kunna få plats med över 100 ekfat med 225 liter vardera. Men här har vi ett litet teknikrum. Så här ska vi ha kyl- och värmeregulatorer för att man ska kunna temperaturstyra jäsningen. Det produceras ju faktiskt inte bara alkohol under jäsningen, utan fruktansvärda stora mängder värme. Och om man inte kyler ner det så dör jäsningen, och det blir väldigt otypiska druvotypiska jäsningsaromer. Så om man jäser det för kallt så blir det väldigt tunt och stramt och så under 15 grader så blir det väldigt korta estrar, alltså så här lite godisartigt, och men mellan 15 till 20 grader så är det mer exotisk frukt och lite fylligare. Över det så blir det lite blommigt mellan 20 till 23, och lite över det igen så blir det kryddigt. Och då ska man ju hitta någonting som passar vinet, återigen. Gästen är ju liksom bara ett verktyg att gå från druvmust till vin.
Det ingår i receptet så att säga, att jobba med temperatur också.
Ja, det är väldigt kul att du säger recept, för att det är precis det kanske inte är. Det är ju inte recept vi jobbar, det är inte en Coca-Cola-fabrik, det är inte tuggummi och det är inte en kock.
Men ändå så är det så, du har ju en druva, du väljer gäst och du har temperatur, så du har vissa variabler liksom. Att...
Ja, nej, men man måste smaka helt enkelt på druvorna och förstå att den här batchen av druvor, den är bäst lämpad att hamna på ståltank och jäsas ungefär vid den här temperaturen.
Vinmakaren Felix Årberg. Jeanette Boman har följt det svenska vinets utveckling på sin gästgivargård i Skåne.
I början när vi köpte gästgivargården så fanns ju inte det på kartan att vi skulle ha svenskt vin på våran gård. Men vi har ju alltid jobbat med lokala råvaror i köket. Och när då vinmakarna börjar komma till oss och lämna viner, det kan vara 10 år sedan, så... Det var väl lite så här, nja, vi kan nog inte sälja det här riktigt än, utan vi får nog liksom ta lite...
Och varför kunde man inte sälja det?
Nej, det var inte bra. Det var inte bra helt enkelt. Och det ska jag väl ärligt säga, att det var inte det. Då såg inte vi hur mycket det här skulle explodera. Men kanske 5 år senare, eller 4-5 år senare då, så insåg vi att det här kommer bli en jättestor grej. Och då började vi ta in lite svenska viner. Och det blev ju succé.
Kan man se det också? Har du sett det också att gårdarna har vuxit? Alltså, eller finns det fortfarande kvar de här som är nästan... Man tycker det är kul.
Ja, hobbyodlare. Ja, visst finns det det. Men vi ser ju att det finns en del lite större gårdar som... Vi har ju uppe på Kullahalvön har vi 4 stycken som är ganska stora och gör riktigt bra grejer. Vi har ju Klagshamn här nere som är, jag skulle väl säga, Murre och Lena är pionjärer i det här. Och sen har vi på Österlen, du har Skeppar på, du har Domänsonarna och Österlenvin och Åhus vingård. Så det finns en hel del. Och de här är så pass att de kan sälja sitt sortiment även ut på restauranger, och många har ju sina viner också på Systembolaget. Sen finns det en del små som bara säljer kanske till sina lokala restauranger. Eller till, om vingården själv har en restaurang, så håller man det där. Så det finns alla kategorier, skulle jag säga.
Det finns en branschorganisation för svenska vinodlare, Föreningen Svenskt Vin. Och i sitt medlemsregister har de 43 kommersiella vingårdar och 126 hobbyvingårdar.
Har du alltid trott att Sverige kan bli ett riktigt vinland att räkna med?
Bär och frukt växer bäst på sin kallaste front. Och vi har det milt här. Det är för varmt att göra isvin. Många tror att det skulle vara för kallt att göra isvin i Sverige, men vi är så nära Golfströmmen och med det här vattnet. Det är i kombination med fantastiskt många soltimmar. Det är nämligen så, vi tänker kanske bara på att det är väldigt, väldigt mörkt på vintern och att det kanske är lite svårt att somna på sommaren. Men vi har ju många fler timmar jämfört med Bordeaux. Den här kombinationen betyder att vi får väldigt aromatiska frukter och bär och druvor. Och vi har också kvar syran i dessa produkter. Så ja, jag tror definitivt på svenskt vin. Vi har ju bevisat det flera år i rad nu. Detta är ju Sveriges första stjärnvingård av internationell standard då. Så det är ABC, världens största vintävling. Har ju delat ut den första stjärnan till Sverige. Och den fick vi då förra året.
Här har vi odling.
Ja, vi går just nu i en pionjärplantering som sattes då 2006. Han gjorde massa saker rätt och massa saker fel som de här pionjärerna gjorde. Han satte 5 olika sorter, 4 sorter var fel. Men den bästa sorten är ju Solaris, och den finns ju i nästan hela Sverige. Det är väl den första druvan som riktigt har landat, som folk förstår att det här kan man satsa på, det här kan man göra något riktigt vackert av. Sen så kan man kanske inte ha alla ägg i en korg. Så vi har ju faktiskt över 30 olika druvor här. Det är 6 stycken primära. Solaris är en av våra primära gröna druvor. Sen har vi Sauvigny Gris. Det är som en Pinot Gris fast Pivi. Sen har vi Muscaris. Det är som en Muscatelle fast Pivi. Vi har Dona Riesling. Det är som en Rhein Riesling fast Pivi.
Och Pivi är druvor som är köldtåliga och mer lättmognande. Och dessutom svampresistenta. Och inte behöver besprutas lika mycket som vanliga druvor.
Och på den blå sidan så har vi då Pinot Nova. Det är som en Pinot Noir fast...
Pivi,
tack. Och sen så har vi även en Cabernet Noir. Det är som en Cabernet Fra fast Pivi. Vi tittar även på ett par andra sorter. Det finns även en Dona Veltliner som växer väldigt fint i vårt testfält här. Med de andra 21 sorterna.
Ni har 21 sorter i testfält för att se vad som funkar.
Precis. Så vi har då ett samarbete tillsammans med SLU. Alltså Svenska Lantbruksuniversitetet, där vi tittar hur de här 21 blå och gröna sorterna, mat och vindruvorna, växer, frodas och mognar. Och sen så gör vi mikrovinifikationer och sensorisk bedömning under 3 år. Så det här sista året innan vi tillsammans kommer gå ut med detta för att visa hur det växer och har sig. Och bäst verkar ju då Cabernet Noir och Pinot Nova, men även Dona Veltliner verkar väldigt intressant.
Börjar vi närma oss ett läge där man kan göra liksom i stort sett vilket sorts vin som helst? Alltså mousserande, vitt, rött, vad man vill?
Ja, klart ja på det. Man kan göra rött, vitt, mousserande, rosé och orange i Sverige. Jag tror inte vi kommer göra tunga röda på länge. Men mellantunga och lätta rödviner är ju väldigt, väldigt vackra. Så det kommer vi se mycket av i Sverige, hoppas jag. Här har vi då 8 hektar. 2017 satte vi detta. Och det är lite bredare mellan raderna här för att ta vara på de sista solstrålarna i oktober när vi skördar. Om det är för kontinentalt inspirerat så tappar man lite sockergradationer. Men en stor fördel vi kan utnyttja här är att vi kan göra en total exponering i druvzonen. Och sen så har vi blåst av alla blad i druvzonen där nere. Och det betyder att druvan måste skydda sig för den här strålningen, och då får den lite tjockare skal. Tjockare skal betyder mer aromatik, mer extrakt och fyllnad och bättre sjukdomsresistens.
Hemligheten med klimatet här är närheten till havet som jämnar ut temperaturerna.
På våren vi har inget problem med senfrost. På sommaren har vi inget problem med solbränna för att då kyler haven lite grann. Och på hösten så har vi ingen problem med tidig frost för att då är haven varma. Och på vintern så blir det inte iskallt. Vi behöver alltså inte gräva ner våra vinstockar som gör i Centralasien. Mm. På grund av haven.
att det är ett väldigt bra ställe att odla vin helt enkelt.
Ja, tack. Det är därför vi är här.
Något gjordes rätt när man började här.
Ja, man hittade en fantastisk planteringsplats och även Arels vingård och här på Kullabygden. Alltså jag tror på att 10 000 hektar i södra kustnära Sverige kommer kunna växa fram. Det hade ju varit en ny miljardindustri och massvis med arbetstillfällen. Nyckeln till en levande landsbygd, vill jag nog påstå.
När vi gjorde program om svenskt vin för 6 år sedan så var det dyrt för vad man fick. Priset och smaken spelade bättre för 3 år sedan och ännu bättre nu. Idag behöver man inte känna att det är dyrt jämfört med motsvarande vin från andra vinländer. För man ska komma ihåg, det är vin från små gårdar.
I dagsläget så har vi här då 3333 planter per hektar. Vi försöker göra en flaska per planta. Detta motsvarar Grand Cru. Och detta är också ett sätt man kan argumentera för priset. Alltså med det löneläget vi har i Sverige så kommer vi aldrig jobba med bulkviner. Ofta dricker man schweiziskt vin i Sverige. Aldrig, för att de dricker upp alltihop själva och de har ett högt löneläge. Och jag tror att vi kommer se något liknande i den stilen, fast mestadels med mousserande och vitt och rosé då i Sverige.
Vad krävs då för att svenskt vin ska ta nästa steg i utvecklingen? Vad säger Jeanette Boman på Swedish Wine Center och Skivarps gästgivargård?
Jag vill ju ha vinturism här i Sverige. Jag vill att man ska kunna åka till Sverige och man ska göra en vinresa. Precis som vi åker till Bourgogne eller Bordeaux eller Nya Zeeland och gör våra vinresor. Vi provar vin, vi hittar ett vin som vi tycker är jättehäftigt och kunna köpa med sig en flaska. Ta med sig hem, ställa på middagsbordet när du kommer hem till ditt land eller var du nu är, norra Sverige eller var du är. Och ta den här historien med dig. Det är ju en upplevelse. Du får människorna bakom. Det är han som har plockat de här druvorna. Det är den personen som är vinmakaren och ser till att vinet blir på det eller det sättet. Så jag vill ha en vinturism i Sverige. Det är så tråkigt med de här motarbetande mot de här vingårdarna. För de kämpar verkligen med att få en riktigt, riktigt bra vinindustri, om man nu ska kalla det för det. Men
en näring.
Vinnäring kan vi säga. Det låter lite trevligare. Ja. Det skulle verkligen behövas gårdsförsäljning i Sverige. Ja, verkligen. Nu. Eller egentligen så är det så här. Vi behöver modernisera vår alkohollagstiftning. Den är rätt gammelmodig. När man pratar gårdsförsäljning så pratar man om folkhälsa. Jag tycker inte att det är riktigt rätt att göra det, därför att det är inte dit man åker till en gård och köper vin om man har problemen med alkohol. Då åker man till hamnen i Ystad och köper en fulsprit istället. Eller en garageförsäljning i en bagagelucka. Så att det är där man ska lägga krut om man pratar folkhälsa. Inte motarbeta de svenska vinproducenterna. För de producerar en dryck och de måste kunna få sälja den också som de vill. De har kunskap. Precis som vi har på restaurangen så genomgår vi olika utbildningar som vi är tvungna att göra för att få sälja vin. Det kan de också göra. Vi har kontroller från alkoholmyndigheten. Det kan de också ha. Så vad är problemet egentligen?
Jag gillar ju Systembolaget i det stora hela. Det är vår bästa kund och de tar hand om oss väldigt, väldigt väl. Jag tror att vi kan samexistera med en gårdsförsäljning. Jag hade tyckt det är ju mycket mer en näringslivsfråga. Om man vill gynna den här typen av jordbruk och produktion och förädling, då måste man hjälpa det. Om vi är intresserade av att ha en ny miljardindustri i Sverige med en levande landsbygd och många nya arbetstillfällen, då är gårdsförsäljning en del svar i detta.
Felix Årberg, vinmakare på Kullabergs vingård i nordvästra Skåne. För den som vill testa svenskt vin så är det inte helt lätt. Först för att det inte produceras så mycket, så det tar slut. Störst chans har man i närheten av där det odlats. Dels på lokala restauranger och dels på lokala systembolag. En del kan också dyka upp på systembolag i andra delar av landet eller kanske beställas in. Och det blir ständigt fler restauranger som serverar svenskt vin. Kanske framförallt lite dyrare ställen. Frågan är, Var befinner sig svenskt vin om 3 år? Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.